Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Brödrafolkens podd, er favorit i kategorin tre vuxna män som googlar saker tillsammans. Och ja, det vi har upplevt nu de sista dagarna har väl varit ja, kanske den mest normala veckan sedan februari förra året.
Ja, som jag har sagt tidigare, allt blir, allt är bra och blir bara bättre och bättre. Och sjeldent har väl det varit mer sant än denna veckan.
Ja, men vi lever i den bästa av världar. Det går inte att bli bättre än så här.
Nej. Vi skulle väl i utgångspunktet snacka om partisystemet på Åland denna veckan. Jag misstänker att det inte kommer att ske.
Jag hade nog tänkt försöka.
Jo, vi kan pröva.
Om inte annat så känner jag att jag har väldigt lite att tillägga om Israel-Palestina-konflikten. Jag har egentligen väldigt få åsikter om den som det inte finns andra som kan uttrycka bättre.
Ja, har inte så väldigt mycket förnuftigt att säga heller. Det ville i så fall stort sett blivit en blandning av meningslös skriking och diverse uttalelser som ville varit som ville måtte blivit censurerat för vi kunde publicera episoden.
Ja, vi kan ju nämna i innan vi går in för djupt att jag som pratar nu heter Max och med mig har jag som vanligt Grime.
Hej hej.
Och Albin är på vift.
Ja, alltså sist jag hörte från så skulle han på hanggliding-tur i Midtösten.
Ja. vi får hoppas att han har klarat sig. Men ja, behöver vi beskriva det som har föranlett detta? Eller jag tänker om någon sinnessjuk människa någon gång i framtiden får för sig att lyssna tillbaka på det här avsnittet, vilket ju såklart inte är ett beteendemönster vi ställer oss bakom på något sätt.
Ja, eller den hypotetiska karaktären vi har skapat som har denna podden som enaste nyhetsskilda.
Ja, jag vet inte vad som är sjukare egentligen. Eller jo, det vet jag.
Ja, men nej, det har hänt saker i Israel och kommer till att hända saker i Gaza.
Ja,
på det tidspunktet hvor vi spilt in detta, så var det som har skjedd at i går gjennomførte Hamas og diverse andre palestinske militante grupper det største angrepet på israelsk territorium siden, det må vel bli siden 1973?
Ja, definitivt sen intifadorna, men förmodligen det också. Det jag vet är ju att Israel har utlyst någon sorts krigstillstånd, vilket de inte har gjort sen 1973. Sen om det betyder att det liksom är proportionerligt värre nu än vad det har varit sedan dess, eller om det bara betyder att Netanyahu vill skapa en distraktion, kan inte jag svara på.
Nej.
Det jag i allmänhet vet är ju att man aldrig ska underskatta den mannens förmåga till politisk cynism.
Nej, en av grunderna till att dessa grupper kom så långt in i Israel är ju bland annat att hela Gaza-divisionen var på Vestbredden og kastet palestinere ut av husene sine, for det at det var en forutsetning for at Netanyahu skulle få flertall.
Ja, og det er jo en faktor i liksom Israels politiska system är ju att man har det här extremt proportionella valsystemet där hela landet är en valkrets och det finns inte riktigt något geografiskt ansvarsutkrävande. Och anledningen till att det är så är för att om de skulle börja lagstadga hur olika valkretsar ser ut så skulle de behöva definiera landets gränser. Och det innebär ju då också i längden att liksom alla de här bosättarna som bor utanför det som på pappret är internationellt erkänt israeliskt territorium, de får lika så väl rösta i valen till knesset och är, ja men de har ju ungefär den politiska profil man skulle kunna vänta sig att de har. Så de utgör ju en väldigt viktig en väldigt viktig stödgrupp för Likud, men framförallt för de partier som är i koalition med Likud och som de behöver för att få majoritet. Det verkar som att vi trots allt sent om sida har fått sällskap av den tredje delen av vår grupp. Hör du oss, Albin?
Ja, hej. Det är verkligen att jag har varit saboterad av okänd yttre makt, men nu är jag på plats.
Ja, hur var hanggliding-utflykten?
Ja, fy fan. Ja, jag ser att vi pratar bara om roliga saker den här veckan alltså.
Ja, vi började avsnittet med att konstatera att vi egentligen inte har någonting av nytta att säga om situationen, och nu verkar det som att jag 10 minuter senare har fastnat i någon sorts avstickare om det israeliska valsystemet.
Ja, för att bringa det här tillbaka till vårt vanliga intellektuella nivå så kan jag upplysa om att ett av de ultrakonservativa partierna i koalitionen till Netanyahu heter direkt översatt Trivlighet.
Vad i helvete?
Noam.
Ja.
Detta är då ett parti viss organisationsstruktur har en leder och en andlig leder.
Ah, fantastiskt.
För det är viktigt att detta är ett normalt liberalt demokrati.
Ja, ja, ja.
Både ledaren och den andliga ledaren är präster eller rabbiner då.
Naturligtvis.
Vilket får mig att ifrågasätta varför vi behöver den andliga ledaren, men då är inte jag med i trevlighet.
Nej.
Ja, alltså jag tänker att man må se på det som en misstillitserklaring till Rabbi Dror Aye, att man tränger en annan rabbiner som andlig leder för partiet.
Det kan vara värt att säga också att andliga ledare Svi Tau är anklagad pedofil.
Varför är jag inte förvånad? Nu ska vi inte gå in allt för djupt här på intern judisk politik. Men jag kan ju säga att om jag vet en sak om ultraortodoxa judar så är det ju att de, precis som ganska många andra religiöst konservativa grupper, i allmänhet har extremt normala åsikter om mänsklig sexualitet.
Ja, det verkar som att Svi Tau är en av hans starkare återkommande teman i liksom ingrepp i den sekulära politiken. Det är att bara försvara folk från diverse olika anklagelser om sexuella övergrepp.
Ja, men vad härligt.
Ja, för att liksom hålla... Jag tänker vi har ju ambitionen att bli en public service-podd.
Just det.
Om vi börjar leta lite grann hittar vi garanterat gubbar ganska högt uppsatt i Hamas som har exakt samma inställning till kvinnor och deras rätt att inte bli våldtagna som trevlighetsandliga ledare.
Oh ja, det är väl...
Ja, det verkar som en rimlig antagelse.
Det måste man utgå ifrån, ja.
såpass neutrale och objektiva kan vi väl klara att ställa oss.
Ja,
absolut. Om jag låter konstig så är det för att jag är inne i typ sjukdomsperiod nummer 3 på en månad, så det alltså kommer alltså bara vara bra content för mig idag.
Ja. Det visar sig att norska dagisbarns förmåga att sprida sjukdomar har ingenting att hämta jämfört med socialfall på Västerbottens landsbygd.
Ja, det bästa är att jag jobbar med äldre, så jag kan ju döda mina klienter.
Ja.
Och smitta dem med sjukdomar.
Det är du och den amerikanska polisen som har den befogenheten.
Ja.
Nej, men inte för mycket kul som pågår i den delen av världen. Man kan väl konstatera att precis som det finns liksom en fara i att säga att NATO bär ensamt ansvar för att Ryssland gick in i Ukraina, så går det ju också att sätta liksom lite frågetecken kring påståendet att Israel bär ensamt ansvar för det här som händer nu. Men det är ju ändå, precis som i fallet med NATO och Ukraina, värt att påpeka att det har skett en positionsförflyttning i Israel. Ja, men ända sen andra intifadan, som har inneburit att fredsförespråkare i Israel är helt och hållet politiskt utmanövrerade, och hela den politiska diskursen i det landet går i princip ut på att försöka utmana varandra om vem som är mer beredd att döda alla palestinier.
Ja.
Ja, alltså den stora genistreken till den liberala oppositionen till Netanyahu för att äntligen besegra han var ju att, men vad hvis vi finner en general som statsministerkandidaten var?
Ja,
ja, då må ju väljarna skönna att vi vill dräpa minst lika många palestinier.
Ja, och det är ju faktiskt, just den strategin är ju faktiskt inte ny. För jag tror att sista gången en kandidat vann ett val i Israel som inte var vare sig ledare för Likud eller före detta överbefälhavare för den israeliska försvarsmakten var typ på 70-talet.
Vad bra det känns.
Eller det var väl Shimon Peres, så det var väl kanske typ 80-någonting.
Ja.
Det
tycker jag ändå är, om vi nu ska ta saker som är Israel som är sympatiska. Jag tycker det är kul att de hade en ledare ganska länge som, om man bara hör namnet, antar typ är president i Honduras. Men sen kollar man, så visar det sig att nej, född i nuvarande Vitryssland, har bott i Palestina, Israel, större del av sitt liv.
Ja, och hette Shimon Persky från början.
Ja.
För övrigt också avlägsen släkt med Lauren Bacall, vilket jag aldrig på en miljon år hade kunnat gissa.
Vad fan, hans brorson heter Uzi Perez. Yeah, ja, men det är starkt. Jag har ingen kritik till det. Jag har mycket kritik mot vad man använt USIS till. Men
ja, men är inte den döpt efter personen som designade den?
Yes, det är nu mina stora brister i både hebreisk och jiddisch namnkultur kommer fram.
Ja, precis, Uzi Gall.
Ja, okej. Okay, yes, jag ska lägga ner mina hot takes som israeliska namn.
Ja. Jag hade tänkt från början att jag skulle göra, ja, men typ som vi gjorde när vi började, eller när kriget i Ukraina började, att vi går igenom sinnessjuka saker folk har sagt på Twitter för att få någon form av lätthet. Men det visade sig att jag ägnade mig åt det ungefär en kvart, och sen blev jag helt omåttligt deprimerad.
Ja, nej, men alltså, hade jag kommit in till det, då hade jag nog bara inte pratat och stängt ner istället.
Ja.
Det finns som inget kul att säga.
Ja, jag kan ju nämna en ganska rolig grej som jag hittade, vilket är från aj!
Den fjärde intifadan har just påbörjat i Max lägenhet. Hans katt begår uppror mot maktfördelningen i hemmet.
Ja. Det är inte alla som vet det, men hon är inbiten, har massanhängare.
Nej, men för att komma med ännu mer hot takes om religioner och kulturer i Mellanöstern, har inte katten, nämns inte de särskilt i Koranen som fina? Eller tänker på en annat djur?
Det skulle inte förvåna mig. Jag vet att den muslimska världen var mycket, mycket bättre på att kontrollera digerdöden än vad den kristna världen var. Och det var på grund av att kristendomen ansåg att katter var förbundna med Satan. Så det första de gjorde när pesten började sprida sig var att döda alla katter. Vilket inte är jättebra med tanke på att det var råttor som spred sjukdomen.
Otaktiskt.
Ja, men det slapp man i Mellanöstern då.
Men ja, så vitt jag kan se så står det ingenting i Koranen, men det finns en hadith om att katter är svärt renslige dyr och gott egnet som kjeldyr.
Ja.
I motsättning till hundar. I detta tillfälle så må vi nästan konstatera med att islam har helt rätt.
Ja.
Ja, äntligen får ni svar på den viktigaste frågan. Vilket är bättre, katter eller hundar, inom parentes, enligt islam?
Ja, ukritisk stötte till gonzaloistisk islamisme.
Ja. Jo, men som sagt, jag lyckades hitta exakt ett Twitterinlägg som jag tyckte var så roligt. Eller liksom så, inte bara liksom felaktigt och modlystet, utan bara så pass verklighetsfrånvänt att jag tycker det är värt att skratta lite åt. Vilket är Johan Romin, som jag egentligen inte vet vad han ägnar sig åt mer än att twittra.
Jag känner igen det här namnet.
Han har en substack där han skriver om svensk historia tydligen. Hans Twitter-profil har tre flaggor i displaynamnet. En israelisk flagga, en pride-flagga och en ukrainsk flagga.
Han är pressekreterare åt kulturministern.
Ja, det känns väl rimligt. Hur som helst, han skriver: när jag var i Gaza 2010 hade vi en Hamas-fixare, en känd yrkestitel, som hjälpte oss runt där och ordnade intervjuer med olika Hamas-höjdare. Efter en intervju på deras högkvarter tittade vi ut över stranden där nere, och då sa jag att ni skulle ju kunna bygga hotell och satsa på turismen istället för att strida mot Israel.
Ja, så visst de fick lov att importera cement kanske?
Då svarade han: det spelar ingen roll om du bygger hela Gaza i guld, vi kommer aldrig överge kampen. Det säger mycket om deras inställning. Nu idag hör man ofta i media att det är fattigdom och armod som lett till Hamas kamp. Det är det inte.
Jo, nej, men alltså det, jag tänker det kommer finnas, det är bra liksom real estate för lyxhotell om typ på 2 år när vi har kört ut den sista palestinen i havet.
Ja. Det är väldigt praktiskt att alla som bor i Gaza har fungerande gälar.
Ja.
Så de bara kan fly. Trots att det är helt omringat på alla sidor.
Ja, men gå in i sina öknar.
Ja, alltså. Funkade det för Moses så funkar det väl för dem.
Ja.
Men är det så att de ska överleva så kommer Gud och dela på havet för dem. Obegripligt, ja, vad de klagar på.
Ja. För att kan liksom förhindra att vi bara liksom tar livet av oss på band, så vill jag istället prata om min favorit israeliska politiker. Egentligen min favoritpolitiker i hela Levant-regionen. Den enda politikern i Israel, antagligen på Västbanken och Gazaremsan också, och i Libanon och Jordanien, som liksom inte har någon sorts järnmask. Avigdor Lieberman. Om du sätter honom i valfritt europeiskt och nordamerikanskt land, ge honom en grundkurs i språket, så kommer han leda ett högerpopulistparti som har 5-10% i opinionsundersökningarna inom ett halvår.
Ja.
Alltså, det här är inte jag som säger att Israel Beitineau okej, alltså, min hebreiska är kass, jag ber om ursäkt. Att Liebermanns parti är bra, det säger jag absolut inte. Jag säger bara att jag förstår dem. Jag förstår vad deras grej är. Jag kan se det partiet göra bra ifrån sig i Sverige, Norge, Liechtenstein och...
Ja, alltså, jag tänker att just specifikt ett parti som försöker främja det ryska språket kanske inte skulle gå skitbra i Sverige.
Nej, alltså, den delen får man ju stryka, men liksom vanlig, hedlig, högerpopulism, mindre välfärd, mer nationalism, nu kör vi.
Ja.
Och som liksom inte har, liksom, vars representanter och väljare inte har plockat på sig liksom massa konstiga grejer som är helt unikt för Israel.
Ja, nej, men det är ju, alltså, skillnaden mellan hans parti och övriga högerextrema i Israel är ju att hans väljare i första hand är folk som immigrerade från Ryssland på 90-talet och inte ultraortodoxa.
Ja, liksom, alltså, det är sekulära ryska och ukrainska typ äldre gubbar och tanter.
Ja. Som flyttade till Israel av ekonomiska skäl och inte för att de blev övertygade om att de har ett särskilt uppdrag från Gud att ta tillbaka det heliga landet.
Nej, för att liksom att bo i Israel 1993 kändes som en bättre deal än att bo kvar hemma i valfri förstad till Poltava.
Ja.
Vilket är en helt rimlig analys. Jag har, alltså, det här är inte en kritik mot dem.
Ja, nej, men på 90-talet definitivt. Jag vet inte om det hade, ja, det är bra, en bra idé rent ekonomiskt att flytta till Israel idag.
Det är inte rent ekonomiskt väldigt bra idé att bo i Ryssland idag heller.
Det är ju för sig sant, ja.
Men nej, alltså, ju mer du säger, så må jag inrömma att du har ett poäng. Så sykt den høres ut, så er Avigdor Liebermann kanskje den mest normale mannen i israelsk politikk.
Ja, altså tett følget av Mansour Abbas, som leder lokala liksom falangen av muslimska brødraskapet. Jeg forstår deres grej, jeg forstår hva som händer her.
Det her er ikke et parti vars två huvudsakliga stridfrågor är nej till kvinnlig rösträtt och spränga Al-Aqsa-moskén omedelbart.
Nej, liksom, alltså, visst, jag säger inte att Förenade Arablistan heller är bra. De verkar ganska kassa överlag. Jag säger inte heller att jag tycker att vi borde ha ytterligare ett parti som liksom vars enda grej är jättekonservativ islam. Men det finns många människor över hela världen som har tyckt att det låter som en bra idé.
Ja, alltså, Förenta Arablistan är bara så palestinsk nyans.
Ja, ja. Menar liksom, alltså, om du ska sätta typ israeliska arbetarpartiet, deras representanter i valfritt västland, då kommer de ses som freaks och konstiga för att de pratar hela tiden om kampen.
Mansour Abbas, Israels svar på Mikael Yüksel, frågetecken.
Ja.
Vi kommer ju behöva ställa den obligatoriska följdfrågan nu. Är Avigdor Liebermann Israels Annie Lööf?
Ja, utan tvil.
Ja, för det är ju liksom en annan grej som är i ögonen fallande med honom är ju att han på något sätt har lyckats sortera in i det israeliska vänsterblocket de sista typ 5 åren.
Vel, ja, men det er jo for det at det israelske arbeiderpartiet nærmest ikke finnes lenger, så...
Ja, som jeg forstår det, så er det vel typ ingen under 70 års ålder som røster på dem.
Nei, altså de får det norske arbeiderpartiet til å se ut som et fremgangsrikt og aktivt sosialdemokratisk parti til sammenligning.
Ja.
Så ja, altså, den israelske venstresiden vil i dag bare si de høyre ekstreme partiene som kun er høyre ekstreme for det, de synes det er gøy, ikke for det de tror at Gud krever det av det.
Ja, det er overlag veldig nice at liksom vi har et, nu kanskje jeg tar det her, men liksom et land som på ytan, om man ikke gir sig in i massa jobbhistoria, är liksom verkar vara ett halvnormalt västland, men vänstern i den allra, allra bredaste bemärkelsen får 13% av rösterna.
Ja, vilket ju för oss på ett helt sömlöst sätt.
Kan jag bara få se en sista ting? Av de 120 medlemmarna av Knessa så är det 9 som man på en eller annan förstand kan kalla representanter för vänstersidan.
Ja.
Ja.
Det går bra.
Varav 4 är världens sämsta sossar.
Ja.
Ja, och de andra 5 är arabiska typ postkommunister. Men ja, som sagt, för att övergå ifrån ett till synes normalt västland där samlad vänstersida som mest kan få 13% av rösterna till ett annat. Och för övrigt en annan förtryckt och statslös folkgrupp i världen, nämligen Åland. Ja, när vi spelar in detta så är det exakt en vecka kvar till lagtingsvalet på Åland. När ni hör avsnittet förmodligen ännu lite mindre. Och det har ju varit en återkommande ambition i den här podden att vi ska försöka gå till botten med vad fan Åland egentligen är.
Förutom sturen svensk mark, där är vi redan på det klara.
Ja, precis. Där är vi benhårt övertygade.
Ja, jag tror, det är faktiskt inte heller. Jag tycker Åland verkar jätteirriterande. Jag vill inte ha det som en del av Sverige.
Nej, jag tänker att vi klarar oss. Men ja, jag trots vissa försök har jag inte lyckats hitta en enda rimlig ålänning som man skulle kunna bjuda in till den här podden.
Nej, men det finns ju inte.
Nej, där,
nej det är väl så.
Där hade Max bara kunnat börja vara tyst efter att han sa att han inte kan hitta en rimlig ålänning. Det är inte rasism. De pratar svenska allihop.
Ja, precis. Fråga valfri ålänning. Vi skiljer oss inte från dem i etnisk tillhörighet.
Nej.
Nej, alltså jag tänker att hvis vi allerede avklart att det inte är rasism det vi säger om vanliga finner, så är det i hvert fall inte rasism det vi säger om ålänningar.
Nej.
Absolut inte.
Det jag däremot har lyckats hitta är en statsvetenskapsbok som såldes billigt på bokmässan om det åländska självstyrets historia.
Mm.
Ja, det är ju en trist affär.
Ja, alltså, efter att ha läst den här boken vet jag inte om jag kan säga någonting konsekvent om vad Åland är nu heller.
Nej, det enda jag kan säga det är att inför en opinionsundersökning från mars förra året så fick ett enmansparti vars ledare heter Rondell Runar 11%.
Ja, det låter väl ganska ganska typiskt.
Ja.
Framförallt gällde väl vår förvirring på den tiden det åländska partisystemet, vilket knappt diskuteras i denna boken, men de citerar en vetenskaplig artikel som i sin tur handlar om partisystemets utveckling på Åland, som inte heller riktigt går in på det så i sådär supernoga detalj. De fokuserar mest på liksom olika statsvetenskapliga teorier om partistabilitet och så vidare.
Ja, nej, politiken är bortslösad på statsvetarna, har jag alltid sagt.
Ja, ungefär så. Det man skulle kunna göra är väl att gå igenom liksom historien där på något sätt. Och alltså, jag utgår ju från att våra lyssnare inte behöver få det förklarat för sig liksom. Ja, nu höll jag på att säga inte att de inte behöver få det förklarat för sig vad Åland är. Jag har precis konstaterat att jag inte fattar det själv.
Nej, men att Åland är, det behöver ni inte bli informerade om.
Ja, nej. Liksom var det ligger och så vidare. Men det är ju då alltså någonting ganska konstigt i, om inte nordiskt sammanhang, För att Grönland och Färöarna funkar ju på typ samma sätt. Så i alla fall inom liksom svensk-finskt förvaltningsrättsligt sammanhang.
Och där torkade vår sista medlem upp. Vi är nu officiellt den enda sexuella podden i Sverige. Eller Norden.
Ja, för det finns, alltså, det finns ju liksom en ganska stark tradition av enhetsstater i den här delen av världen. Vi har liksom en uppfattning om att det finns en centralmakt i ett land som har liksom ensam beslutsrätt om vissa saker. Men den finska staten har ju då rätt så motvilligt fått överge en del av den makten just när det gäller Åland.
Mm.
Och anledningen till att de fick göra det var ju för att, som vi lite anspelade på tidigare, att det fanns en politisk rörelse på Åland i samband med att Finland blev självständigt, som motsatte sig att Åland skulle bli en del av Finland och istället ville gå tillbaka till Sverige. För att det hör ju till historien då att Åland är liksom inte bara i princip helt svenskspråkigt, utan det är ju också, i och med att det är ett område som består helt och hållet av öar, så har de historiskt sett haft, ja, men ungefär lika stark koppling till egentligen Uppland som de har haft i Finland.
Ja, alltså jag har aldrig sett ett Crusader Kings-spill hvor Uppland ikke umiddelbart tar Åland.
Nej, exakt. Det finns ju liksom, ja, men både Åland och liksom Roslagen på andra sidan havet har ju liksom en lång historia av båtkultur / plundringståg. Om man vill vara lite mindre politiskt korrekt. Vilket har bundit de här två områdena samman. Och därför fanns det liksom i större utsträckning där än i andra svensktalande delar av Finland, så fanns det en strömning som ifrågasatte att de överhuvudtaget räknades till Finland. Och den här rörelsen växte sig väldigt, väldigt stark precis när liksom det ryska imperiet, som de åtminstone tekniskt sett fortfarande hörde till då, liksom kollapsade in i revolution och inbördeskrig. Då tyckte de inte det var så fett att höra dit, vilket man väl kan köpa.
Så det du säger är att det är Lenins fel att Åland är en grej.
Alltså, typ, nej men...
Jag tycker mer man kan se att man kan tacka både ryska imperiet och Sovjet för att de räddade oss från Åland.
Ja, nej men... de mötte... Det var ju, alltså... Det var ju en period av lite konflikter fram och tillbaka där runt 1918 framförallt. Det första steget i den här rörelsen var väl att de... olika delegationer från de olika åländska kommunerna möttes.
Men, det är ju också sinnssykt att Åland har kommuner.
Ja, vi kommer dit. De möttes och kom överens om att man skulle hålla en namninsamling, för att det fanns inte... Dels så gick makten i Finland inte med på att man skulle hålla en folkomröstning. Och dels så kan det också ha funnits lite andra motiv där hos den åländska, den liksom prosvenska rörelsen i Åland, på Åland. För att den här namninsamlingen som togs innehöll, enligt Ålandsrörelsen som det här då kallas, så hade 95% av vuxna ålänningar skrivit på den här namninsamlingen.
Ja, nej, det känns... Om vi ska behöva erkänna den namninsamlingen, då kommer vi behöva erkänna folkomröstningen som bröt unionen också, och så långt inte jag beredd att gå.
Nej, för att det har kommit fram genom olika historiska studier sedan dess att den här namninsamlingen förmodligen innehöll ja, men drygt 7000 underskrifter. Och det totala antalet väljare på Åland vid den här tiden var ungefär 14 000. Gissningsvis ungefär hälften, eller motsvarande ungefär hälften av de röstberättigade på öarna. Vilket ju fortfarande är en rejäl mängd människor. Men lika så väl så fanns det liksom politiska strömningar åt bägge hållen. Det var bara att den svenska sidan var, oavsett om de var numerärt starkare eller inte, så var det liksom de som hade hegemonin. Och de presenterade då den här namninsamlingen, inte till regeringen i Helsingfors, utan till kungen i Stockholm. Som då var Gustav den femte, som ungefär 4 år tidigare hade kukblockerats av Karl Stav efter att det på ett ganska likartat sätt hade kommit massa bönder till honom och bett honom att bygga nya pansarskepp. Så han var naturligtvis överlycklig över att kunna ställa sig bakom det här. Och förvånansvärt nog var den svenska regeringen också det. Så att sjöförsvarsministern Erik Palmstierna, trots att han var socialdemokrat, ändå var extremt mycket för det här, skickade faktiskt trupp till Åland och ockuperade öarna.
Och det var också sista gången Sverige gjorde något coolt.
Ja, för att åtminstone jag har ett ganska starkt minne av att jag lärde mig i skolan att den sista gången svenska trupper sattes in utomlands eller liksom var involverade i någon utländsk konflikt var 1814. Det stämmer alltså inte. Utan det var liksom regelrätt officiell svensk militär inblandad i Ålandskonflikten. På ett sätt som de inte var i finska inbördeskriget. För där var det ju ändå frivilliga allting. Men här var det alltså militärtrupp som kom dit och de var där i någon vecka och sen kom tyskarna och då bestämde sig svenskarna för att det inte var någon mening med att hänga kvar. Så då stack de.
Synd. Eller någonting. Jag
väntar. Så det var ju liksom inga fältslag under den här expeditionen, vilket väl är anledningen till att den är ganska bortglömd idag.
Ja, alltså, typ delar av svenska armén av Stockholmsslotten och Vaxholms kustartilleriregemente åkte på sightseeing på Åland i 3 veckor.
Ja, men ungefär. Men de svenska myndigheterna fortsatte ju då att officiellt stödja den här rörelsen på Åland och i april 1918 så föreslog man att Åland skulle bilda ett landsting, vilket de också gjorde följande månader. Det här har gått till historien som det illegala landstinget eftersom det inte fanns något myndighetsstöd från Helsingfors.
Det är ett jättekul begrepp, det illegala landstinget.
Ja.
Det uppskattar jag.
Det är ungefär det som gängen i Stockholm håller på att starta nu också.
Ja.
Badumt.
Ja, nej, jag kommer återkomma i alla framtida avsnitt och prata om det illegala landstinget. Det kan vara min feber som gör att jag tycker att det här är så fruktansvärt kul, men jag gör det. Jag tycker det är jätteroligt.
Ja. Så det här första landstinget var då valt av kommunerna. Så det förekom inga allmänna val till det, men det dominerades ändå / på grund av det av den prosvenska Ålandsrörelsen. Och de förberedde sig helt enkelt för att gå över till Sverige så fort liksom den finska regeringen hade gått med på det. Det var bara ett litet problem där. Det visade sig att inte bara var liksom regeringen i Finland helt ovillig att överväga detta, utan ålänningarna fick heller ingen uppbackning från Svenska Folkpartiet.
Så man så då är det Svenska Folkpartiet i Finland och inte Svenska Folkpartiet i Sverige?
Exakt.
Även om de två är identiska.
SFP, trots att de i allmänhet liksom var partiet som stod för de svensktalandes rättigheter i Finland. Det visade sig att de var ointresserade av att se Åland gå över till Sverige, för det, eftersom det skulle innebära att finlandssvenskarna blev numeriskt svagare i resten av Finland.
Ja.
Så därför...
Det är ju en ganska pingligt inställning. Jag tänker att de borde heller krävt att Österbotten skulle också gå in i Sverige.
Ja. Jag tycker bra att det är bara de sämsta delarna av Finland som vi skulle få ta tillbaka.
Ja, uppenbart.
Ja, det är lite dumt.
Jo. Nej, men det är kanske så här vi fixar inbördeskriget 2 i Finland. Genom att bara ta delarna där alla halvnazistiska bönder bor.
Ja. Men hur som helst, det jag vill komma till med det här är ju då att...
Men de delarna av Finland hvor bara halvnazistiska bönder bor är väl sån cirka 60% av Finland?
Ja, jo, men och det är där vi börjar hyvla av.
Ja, precis. När vi säger att vi vill ha Österbotten så menar vi alltså inte svenskbygden, utan vi menar hela Österbotten.
Ja, alltså i den gamla bemärkelsen.
Ja, alltså från Sideby till Enare.
Ja,
Det historiska landskapet Österbotten som liksom var halva kusten och sen hela vägen in till Ryssland.
Jo, men jag tycker ju det Sverige har saknat de sista 100 åren är ju en rysk gräns.
Ja.
Det skulle göra det här landet så mycket normalare.
Men jag tror att det är det vi behöver för att liksom kunna avradikalisera de mest krigskåta moderata papporna. Att de faktiskt kan få stå vid gränsen och patrullera ibland och inte bara sitta på sin kammare och hitta på rungfantasier om hur bra det blir när Ryssland invaderar.
Det kan ligga någonting i det du säger. Men hur som helst, den politiska konsekvensen av det här är ju då dels att Nationernas förbund får agera handlingskraftigt för första och kanske också sista gången i sin historia. Och arbetar då fram en kompromiss där det åländska landstinget erkänns och får visst självstyre, och i utbyte mot det så får Åland stanna kvar i Finland.
Ja, den sämsta av alla världar.
Ja, men ungefär.
Den bästa av alla världar är alltså en värld där Sverige får Åland, men ålänningarna tvångsförflyttas till finskspråkiga svenskspråkiga Österbotten.
Just det.
Åland, inte ålänningarna. Det är beredd att gå i krig för.
Jag trodde du skulle säga de två som förflyttas till Jakobsberg. Jag vet inte om detta är bättre eller sämre. Och sen den andra omedelbara konsekvensen till detta blir ju att Svenska Folkpartiet, eftersom de stötte sig med i princip samtliga maktfaktorer på Åland, avorganiseras på hela Åland i princip över en natt. Jag vet inte exakt hur det där funkade, om det var så att liksom lokalavdelningarna bröt sig ur eller om partiet lämnade eller hur det var, för att ingen källa jag har hittat går in i detalj på detta, men man kan i alla fall konstatera att före 1918 hade SFP en organisation på Åland, efter 1918 har de det inte.
Det hade ju varit lite grej hvis det var ett lokallag som bröt sig ut och man hade en Bergen Arbeiderparti-situation på Åland.
Ja.
Åland SFP, ett lokallag i Ålandske centern.
Ja. I det första landstingsvalet då, som var erkänt av Helsingfors, tog Ålands svenska valförbund 29 av 30 mandat. Där det resterande då var självständiga ålänningarnas valförbund. Som var en grupp som stödde den existerande det existerande självstyret och inte ville gå över till Sverige. Som vi inte har nämnt, men som kanske bör nämnas, har ju då Åland idag ungefär 30 000 invånare. Jag vet inte hur många de var då. Hur som helst kan jag ju konstatera att nu läser jag här ur den här boken direkt. Under de första åren av självstyrelseförvaltning bestod arbetsstyrkan av lantrådet, alltså regeringschefen, en sekreterare, en renskrivare och en vaktmästare. Det var alltså hela den åländska staten, 4 man.
Ja, ändå starkt att de behöll, alltså att de hade en vaktmästare.
Ja, att de hade en sekreterare och en renskrivare.
Ja, alltså det virker som roller man kunde slått samman visst man hade en sekretär som var i stand til å renskrive for seg selv.
Ja.
Så jeg tenker at man kan effektivisere ålandske statsforvaltningen med 25% av arbeidsstyrken.
Så at i praktiken var det ju då alltså en person som skötte hela den verkställande delen av den åländska förvaltningen. Och så förblev det ganska länge. Det första lantrådet var då Carl Björkman som hade varit kronolänsman på en av småöarna på Åland. Och han satt från att självstyret infördes 1922 till 1938. Och under i princip hela den perioden så dels så förtvinade ju hela den politiska oppositionen. Men dels också så blev frågan om anslutning till Sverige mindre och mindre aktuell. Så liksom alla de politiska stridfrågorna bara försvann där. Vilket väl var en del av förklaringen till att han kunde sitta så länge som han gjorde. Politiken vid den tiden dominerades helt och hållet, dels av honom och dels av Julius Sundblom, som egentligen var den ledande figuren i Ålandsrörelsen. Han kallades också Ålandskungen.
Det är en bra titel.
Ja.
Ja, men jag tänker att Åland är lite nog till att det är ett sånt ställe där det är lite göj visst de har ett monarki istället för att det är en idiot skick man borde avskaffa.
Ja, men precis, men det är ju lite Liechtenstein vibbar.
Ja, nu är ju Liechtenstein i den oheldige positionen att det är det enda monarkiet i Europa där monarken fremdeles har politisk makt. Men ellers är det ju jättegöj.
Ja, 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 inga problem med det landet i övrigt.
Intressant detalj om Julius Sundblom. Han var ordförande för strejkkommittén på Åland under revolutionsåret 1905.
Ja, men det var ju en märklig tid i Rysslands historia allmänt och kanske Finlands i synnerhet. Just i och med att man hade haft de här förryskningsförsöken åren innan. Så att just storstrejkerna i samband med ryska revolutionen var väl i regel, tror jag, mer nationalistiskt inspirerade snarare än någon form av vänsterrörelse.
Jag tror inte att Åland hade en jättestark arbetarrörelse 1905.
Nej, alltså jag vet att det fanns en arbetarförening i Mariehamn som ställde upp kandidater ibland. Men de var ju aldrig liksom dominerande på något sätt. Det som gjorde att partier slutligen uppstod på Åland var egentligen organisering från vänsterhåll.
Okej. Okay.
Vilket börjar med att precis efter andra världskriget så bildar Demokratiska förbundet för Finlands folk, alltså frontorganisationen för finska kommunistpartiet bildar den första egentliga politiska eller liksom den första permanenta politiska massrörelsen på Åland. Ja, de samlar aldrig någon majoritet såklart. Troligtvis inte ens i Mariehamn, men de är ändå starka nog att det får liksom etablissemanget att börja ta notis. Och de börjar då med att bilda ett gemensamt valförbund igen som också samarbetar med SFP i riksdagsvalen. Från och med 1948 är Åland en egen riksdagsvalkrets, vilket det tydligen inte hade varit innan dess. Men de fortsätter ju då att, alltså den här högerkoalitionen som bildas på Åland fortsätter att kontrollera typ 90% av väljarna och deras valda riksdagsledamöter sitter med SFP i riksdagen, vilket de fortfarande gör än idag. Och sen i början på 60-talet så börjar den här tidigare nämnda arbetarföreningen i Mariehamn att bryta sig ut ur den här enhetslistan som de tidigare har stått på. Och bilda då en egen socialdemokratisk organisation. Och det är egentligen den som gör att högern till svar på det börjar bilda egna partier. Ja, vi kan ju övergå då till att gå igenom de partierna som finns. Det äldsta nu existerande partiet på Åland är det som från början hette Frisinnad samverkan.
Väldigt, väldigt starkt liberalt namn.
Ja, men det var ju då från början ett sånt högerliberalt parti som framförallt organiserar Mariehamnskapitalet, om vi kan kalla det. Och dess politiska anhängare. Och ungefär samtidigt som de uppstår så bildas också någonting som heter Landsbygdens och skärgårdens valförbund. Som då är en organisation som ska ta tillvara intressena för Åland utanför Mariehamn.
Mm. Dere hører på navnet at dette er åpenbart en vestnorsk kystkommune, ikke sant?
Ja, det här valförbundet splittras ganska snabbt i en mera liberal och en mer liksom agrar falang som då under 70-talets gång efter ett par olika ombildningar blir till Centern och Liberalerna på Åland, vilket än idag är de två största partierna.
Ja, vilket också är väl typ en västnorsk kommun, om jag förstår detta.
Ja, alltså landsbygds vänster finns egentligen inte längre, med enkelt undantag. Men fram till typ mitten av 2000-talet ville det alltså varit en norsk kystkommun, ja.
Och jag tänker att man måste ju alltid räkna liksom minst 20 år bakåt när man jämför Åland med någonting annat.
Ja.
Vi pratar ju trots allt som sagt om en del av världen där konceptet politiska partier uppstod på 1960-talet.
Ja.
Oh. Nej, Venstre fick faktiskt 27% i Ulvik kommun.
Ja, men det är väl där Lars Bonheim är ifrån.
Ja, det tror jag faktiskt vi snackade om när vi gick igenom valresultaten.
Ja, men det känner jag gärna, men där har vi det.
Åland 27% i Oppdal också. Som ja. Jag tror kanske kan vara där Trine Skei Grande är från.
Inte omöjligt. Jag kan inte uttala mig. Apropå folk som låter som att de är president i Honduras.
Ja.
Ja, men de eneste distriktskommunene som fremdeles stemmer på Venstre er tydeligvis kommuner som har hatt en Venstre-leder i nær fortid.
Mm.
Så hvis Venstre bare går gjennom et par hundre ledere på de neste årene, så kan de få 20% i alle kommuner.
Ja. Men vi har ju då de här fyra partierna egentligen. Centern, Liberalerna, de frisinnade som de hette då, och Socialdemokraterna. Och sen uppstår i slutet på 80-talet en, vad jag tror är en falang av typ Centerns ungdoms, om de har ett ungdomsförbund, men unga ur Centern som är övertygade om att Centern är liksom både för ideologiskt låsta och för vänster. De bryter sig då loss och bildar Obunden samling.
Jaha, det är de är, det har jag undrat.
Ja. Ja, så de är ju då, ja, men om jag läser deras program inför valet i år, så kan man se att de har tre, som de beskriver det, obundna grundtankar.
Ja.
Och de är: politik ska drivas i sakfrågor, företagen är Ålands hjärta och en kassa i balans.
Okej, så de är nazister, det du säger.
Ja, men det är väl ett av de mest renodlade exemplen egentligen av ett parti som liksom påstår sig vara opolitiska men i praktiken är höger. Helt otvetydigt.
Noen otroliga exempel på ansiktshår bland kandidaterna deras.
Ja, varför är jag inte förvånad? Björn Grulle Eklund. Men vilket parti var Rondellrunar?
Han är inte med i något av de officiella partierna. Och det är lite oklart. Jag måste klicka mig tillbaka. Ska vi se här. Han verkar tillhöra... Nej, den finns inte ens med på svenska Wikipedia. LBD kallas det.
Okej. Okay. Är inte det ett schampomärke?
Men Rondellrunar har många.
Men ja, det enda andra liksom viktiga partiet på Åland är ju Ålands framtid, som också kom från Centern. Specifikt från en man som heter Anders Eriksson. Ej att förväxla med han som spelade Roy i Mackan. Och hans grej som gjorde att han stötte sig med Centern var att han tyckte att Centern inte var tillräckligt drivande för att utöka det åländska självstyret. Så att Ålands framtid är ett parti som i alla fall formellt vill att Åland ska bli ett självständigt land.
Ja, nej, det är emot. Jag hittade svar på vad Rondellrunar höll på med. Han är gammal centerpartist, men höll typ på att hinta förra året om att han ville starta det nya partiet, Landsbygdspartiet. För att han tycker att den åländska landskapsregeringen centraliserar för mycket. Sen så insåg han att sen märker som ingenting har hänt med det.
Ja, detta är då en ögruppe med lite över halvparten så många inbyggare som Färöarna.
Ja, men det ska decentraliseras. Vi är trötta på det här Mariehamnstyranniet.
Ja, nej, alltså nog må göras med en fullständig verklighetsfjärna Mariehamn-bobblen.
Ja.
De har ingen insikt i hvordan livet er i det ekte Åland, på steder som Lemland og Lumparland og Saltvik.
Mm. Det er for øvrigt sinnessjukt at det finnes en kommun som heter Lumparland, med tanke på at Åland er demilitariseret.
Ja. Det er sinnssykt at det finnes kommuner på Åland.
Ja.
I flertall.
Ja, men altså, jeg skal sige det, at det her verkar vara... Jeg har inte lyckats lista ut lika mycket om liksom nuvarande frågor på Åland. Men det vi kan konstatera är att ja, men de fick parlamentarism 1988. Och sen dess har det liksom varit styrande koalitioner och inte bara att alla partier får representanter i landskapsstyrelsen. Och den sista regeringen nu bestod då av Centern, Moderat samling, vilket då är vad de frisinnade heter nu, Obunden samling och Hållbart initiativ, vilket är någon sorts miljöparti. De försöker grunda ett sånt från och till på Åland, och det går väl i regel så där.
Kommunfullmäktige i Lumparland, där de har en ordförande, två vice ordförande, och sen ytterligare sex stycken ledamöter. De är alla förvalda på samarbetslistan.
Ja.
Ja. Jag tror också det är en grej att typ hälften av alla kommuner på Åland inte har partipolitiska val överhuvudtaget.
Ja, jag har funnit lista över mandater i alla kommuner som har uppger partitillhörighet på sina nettsidor. Det ser inte bra ut någon av städerna.
Nej. En annan grej, en liten kuriositet som kan vara värd att nämna är ju att vi pratar om partier. På pappret finns det fortfarande inga politiska partier på Åland. För att enligt finsk vallag så blir ett parti bara officiellt erkänt om det lyckas samla in 5000 namnunderskrifter.
Okej, så de är körda.
Och det största partiet i förra valet på Åland var Centern, som fick 3970 röster. Så det är i praktiken omöjligt för ett parti på Åland att samla in den mängden underskrifter. Vilket alltså betyder att i det liksom strikt juridisk mening så är det här politiska föreningar och inte partier.
Jo, ja. Har detta någon praktiska konsekvenser?
Nej.
Oh.
Men det är ett parti, eller det är en politisk förening vi inte har nämnt, men de har vi väl snackat om för Ålandsk demokrati.
Ja.
Som så vitt jag kan säga bara är de öppna nynazisterna på Åland.
Det är också ett enmansparti. Som drivs av en man som heter Stefan Toivonen.
Ja, så jag väl trodde att är ingen åländsk nynazist med självrespekt ville stämma på någon som heter Toivonen.
Det kan man tycka. Det har heller inte gått speciellt bra för dem i de flesta val de har ställt upp i. Och nu sist så lät Toivonen meddela, jag får inte så jättelänge sedan, att de inte kommer ställa upp i lagtingsvalet denna gången. Eftersom Toivonen har blivit sjuk och inte orkar. Den regeringen som sitter nu är ju då som sagt någon sorts högerkoalition mellan Centern och de olika högerpartierna. Och den som satt före dem var ju då, jag tror det var Centern, eller Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna. Och anledningen till att de fick gå, apropå norska kustkommuner, var att högerregeringen i Helsingfors drev på initiativ om att små kommuner skulle slå samman. Och det blev de så förbannade på i småkommunerna på Åland så att alla röstade nästan helt och hållet på Centern.
Känner du igen dig, Grime?
Ja, men alltså selv ikke vi har flera kommuner med 200 inbyggare.
Nej, ni har väl en.
Ja.
Men ja, detta är ju verkligen om Sunnmøre var ett land.
Ja, vanskelig å tenke seg noe mer deprimerende.
Ja.
Men de
minste kommunene i Åland har en befolkningssetthet på 3 og 4 mennesker per kvadratkilometer.
Ja, Jag vet att, att Sottunga, som är den allra minsta kommunen med typ 100 invånare.
Ja.
De hade en finanskris, inom citattecken, typ 2011, där kommunen...
Hvordan har man en finanskris bland 100 inbyggare?
Ja, men kommunen hade inga pengar.
Okej. Okay.
Sottunga-krisen jämfördes därmed med Greklandskrisen.
Ja.
Vi behöver Sottunga-syrissa.
Syrottunga, jag vet inte.
Jag kräver också att det ska finnas ett Sottungas kommunistiska parti som båda har mycket rimliga åsikter och är homofober.
Ja, nej, men det är ju helt klart att det här återigen återkommer till Mariehamnsbubblans förödande effekter. Jag kräver ett omedelbart Sottxit.
Ja, men jag tänker att alla dessa små öarna öst för huvudöjen kan bara avbefolkas och så bli en del av det vanliga Finland.
Huvudön som förvirrande nog då heter Fasta Åland.
Ja.
Vilket är extremt konstigt med tanke på att det som sagt är en ö.
Ja.
Men det är väl, alltså jag antar att Åland är typ som Australien, de är övertygade om att de är en kontinent.
Ja, ett kontinent med 30 000 inbyggare.
Ja, knappt det.
Ja, alltså hvis man trekker fra skärgårdskommunerna så är man väl nede i en 28 eller 27 000.
Ja.
Det är ingen legitim grund för att Åland ska ha 16 kommuner.
Nej.
Nej, och nämnvärt
då. Tre är i högsta laget.
Ja. Men Åland är ju unikt i Norden i och med att det aldrig har varit någon kommunreform där. Så att undantaget att Mariehamn existerar, vilket det bara har gjort sedan mitten av 1800-talet, så är kommungränserna på Åland exakt samma som sockengränserna på medeltiden.
Mycket rimligt.
Ja, men ett helt normalt system.
Ja, nej. Alltså, jag tänker att du underdriver hur sinnsvik du är när du säger att det är viss Sundmøre var ett land. Disse menneskene får Møre og Romsdal til å se fornuftig ut. De hadde i det minste en reform på 1700-tallet. Greit nok, det er fremdeles rasende for den reformen, men den skjedde.
Jeg tenker at vi kan avslutte genom at ta den numera traditionsenliga valkompassen.
Finns det et valkompass for Åland?
Sjukt nog finns det två.
Betyder det att Åland har två lokalaviser?
Ja, det finns dels Ålandstidningen och sen finns Nya Åland. Nya Åland har för övrigt webbadressen nyan.ax. Har inte lyckats hitta någon uppgift om huruvida redaktionen består helt och hållet av katter.
Badumts.
Ja, Max kommer skjutas något lite över.
Ja.
Yes, jag känner att min feber stegrar, så nu ska vi köra en valkampass där jag kommer säga riktigt rimliga saker.
Ja, men vilken av dem ska vi köra?
Jag menar alltså, nu har du fått använda ditt skämt, så nu tar vi ju kattkompassen.
Ja, det gör vi.
Ja, alltså jag följer vi har etablerat att att Finland är catgirl-landet.
Ja.
Harry och Hanne.
Just det är bara han som är ett exempel på det, ja. Man måste välja kommun.
Vi är ju från Sottunga.
Vi kör på den.
Ja.
Då börjar vi med den fråga vi har diskuterat nu en stund. Kommunen ska jobba för att förverkliga kommunsammanslagningar. Helt delvis ingen, delvis nej, det är helt nej.
Det finns ingen anledning att Sottunga ska finnas överhuvudtaget. Bort, bort, bort.
Helt av samma åsikt.
Ja, som sagt, en, kanske två kommuner på Åland.
Ja, Kommunen ska godkänna etablering av havsbaserad vindkraft på kommunens vattenområden.
Ja, måste den finnas så, alltså kommunen, så får den ju till att godkänna det.
Alltså, dessa kommuner är 90% vatten. Vad annat ska de leva av?
Ja.
Men vad fan? Kommunen ska fortsättningsvis ha rätten att besluta om etablering av havsbaserad vindkraft i sina vattenområden.
Nej.
Nej, alltså allt självstyre man kan ta från det bör man.
Ja. Kommunen ska få merparten av fastighetsskatten från den havsbaserade vindkraften i den egna kommunen.
Nej.
Nej.
Kommunen ska stimulera näringslivet genom att planera nej. Billiga industritomter där det finns tillgång till el, fiber, vatten och avlopp.
Ja, nej, absolut inte.
På Sottunga. Finns det el och vatten där? Redan det imponerar mig.
Finns det fiber? Jag är lite överraskad över att Nya Åland har en nettavis.
Ja. Lite förvånad är man ju över att det finns internet på Åland överhuvudtaget. Ja.
Jag tänker ju att ålänningarna har ju utvecklat förmåga att dricka bräckt vatten, så vatten är ingen problem.
Kommunen ska bygga bort risker för att pumpstationer breddas som kan orsaka nedsmutsning av dricksvatten.
Ja, okej då. Det kan väl kanske få rent vatten.
Då kör vi delvis av samma åsikt.
Ja, jo.
Ja.
Vatten- och avloppshantering ska flyttas från kommunen till landskapet eller samordnas på något sätt med andra kommuner.
Ja,
ja, uppenbart.
Till landskapet, inte till de andra kommunerna. De är nästan lika dumma.
Kommunen ska öppna för att privatisera lämpliga delar av kommunens verksamhet. Exempelvis fastighetsskötsel, skolkök och städning av kommunala fastigheter.
De ska avskaffas, inte privatiseras.
Återigen, fastighetsskötsel och skolkök på Sottunga.
Men har var enaste kommun skolor?
Jag tror faktiskt det.
Men, alltså, hvordan har man en skola i en kommun med 100 inbyggare?
Ja, du har en gammal klassisk enrummare, antar jag. För det lär väl vara typ 5 barn.
Ja.
Jag antar att medelåldern i de här kommunerna är ganska hög.
Ja, alltså i hvert fall 50, troligen 60.
Lagstiftningen ska förändras så man kan lätta på kraven inom basservicen i kommunerna. Exempelvis hur många barn per vuxen som är maximigräns inom barnomsorgen.
Icke fan.
Återigen, är detta ett problem Sottunga har?
Ja, alltså jag antar att de har kanske en lärare och en person som i annan barnomsorg.
Ja. Ansvar och kostnad för institutionsvården ska flyttas från kommunerna och centraliseras till OHS, som alltså är sjukhuset i Mariehamn.
Ja.
Ja.
Kommunen ska planera bostadsområden med strandtomter för att erbjuda attraktivt boende till nya invånare som saknar hembygdsrätt.
Jag vet inte.
Jag tänker att man inte ska driva och uppfordra folk till att bosätta sig i Åland utanför Mariehamn. Visst på dörrliv må bo i Åland.
Hembygdsrätten är ju en egen sinnessjuk grej som jag helt glömde att diskutera innan. Men jag tänker att börjar vi prata om det så kommer vi sitta här en halvtimme till. Kommunen ska skapa rekreationsområden där allmänheten exempelvis kan plocka bär och svamp, tälta och fiska.
Tränger man att skapa det? Jag vill tro att det finns ganska mycket av det med 3 inbyggare per kvadratkilometer.
Det kan man tycka.
Men jo, visst är nödvändigt att kommunen gör något, så har det ju inte så mycket annat att göra.
Det är viktigt att kommunen ekonomiskt stöder idrott, kultur och ungdomsföreningar.
Kulturföreningar på Sottunga?
Sottunga blir verkligen roastat här idag. Du kommer inte få några lyssnare därifrån.
Nej, men det var kanske inte speciellt sannsynlig uansett. Men jo da, för all del. Hvis noe av det finns och kommunen har pengar och kommunen fortsätter att finnas, varför inte?
Apropå det, ett eget bibliotek i kommunen är viktigt även om ekonomin är kärv.
Nej, då får du ro till Mariehamn.
Kommunen ska införa eller behålla mobilförbud i skolan. Har de mobiltäckning?
Vad brukar de dessa mobilerna till? Har de fem eleverna?
Att fly från sottunga.
Den nya Kurt Russell-filmen, Flykten från sottunga.
Ja, nej, men jag tänker att det här kan umuligt vara ett problem som kräver mobilförbud.
Det visar sig att när de pratar om mobiler så pratar de om sådana man hänger ovanför en vagga.
Precis.
Kommunen ska ta emot kvotflyktingar de kommande 4 åren. Hur många kvotflyktingar får sottunga? Men visst, varför inte, tänker jag.
Jag tror kanske det är en skrivfel att det ska inte vara kvotflyktingar, det ska vara kvotflyktning.
Ja, precis.
Men jag vet inte, på den ena sidan så tänker jag...
Det kommer en vitryss.
På den ena sidan så tänker jag att ja, alla kommuner bör ta emot kvotflyktingar, men man kan ju inte sända folk till sottunga.
Nej, det är någon sorts brott mot någon konvention.
Jo.
Är vi emot då?
Ja.
Ja, nej, då får vi väl Ålandsdemokraterna.
Kommunen ska investera för att minska sitt klimatavtryck, exempelvis genom att bygga i trä, byta ut oljepannor, köra elbil, vilket det utgår från innebär att kommunen har en bil, installera solceller och eller anlägga våtmarker.
Jo, varför inte? Man tränger också en bybana på sottunga.
Kommunen ska... Okej, här är ett ord jag inte känner igen. Kommunen ska erbjuda klimatsmart axgansk mat i barnomsorg, skola och på boenden. Jag tyckte först det stod klimatsmart afghansk mat.
Jaha, men vad trött jag blir, vad arg jag blir. Axgansk mat är åländsk mat då.
Döda mig.
Ja, det har vi redan sagt att vi ska göra. Lugna ner dig.
Ja, men jag känner bara själen lämna kroppen.
Ja, men alltså, vad kom vi fram till sist gång vi diskuterade klimasmart mat i offentliga institutioner?
Ja, från Lappstockholm till Ålandskungen.
Men, jo då, varför inte?
Axigansk. Ja, visst. Kommunen borde göra mer för den biologiska mångfalden, exempelvis bevara öppna kulturlandskap eller avslå från att slå dikesrenar tidigt för att gynna pollinatörer.
Ja, eller för att gäller att avfolka kommunen.
Ja.
Ja, nej, men vi är radikalt för detta.
Ja.
Sottungas industrialisering och dess konsekvenser har haft förödande inverkan.
Vilken industrialisering?
Och så den här tänker jag är bara lite härlig. Kommunfullmäktige möten bör sändas på nätet för att främja öppenhet och transparens.
Nej, alltså du känner minst 4 av kommunstyremedlemmarna och du renade vad du gjorde.
Minst 4 av 7.
Ja.
Alla kommunala organ bör offentliggöra sin beredning även inför möten.
Ja, yes.
Här är alltså de av våra lyssnare som inte blev dynkåta när jag pratade om den svensk-finska förvaltningsrättsliga kontexten. Har ju kommit nu.
Ja.
Jo, men det kan det väl säkert göra.
Hela Åland ska tillhöra samma räddningsmyndighet.
Hela Åland ska tillhöra samma allt.
Ja.
Kommunen borde inrätta ett ungdomsråd så att barn och ungas åsikter ska få bättre genomslag i det kommunala beslutsfattandet. Jag har en känsla av att de här frågorna är samma oavsett kommun.
Ja, lite samma som att sända kommunstyremöter på nät. Alla i kommunstyret känner alla barna på Åland. Bara gå och spör det.
Ja, okej, okay, det finns 2 kandidater på sottunga som har svarat på den här enkäten. Och jag kan säga att av de här 2 så har vi 22% överens med Emma Westman från sottunga-listan. Och 17% överens med kandidaten från Obunden Samling som har det otroliga namnet Erik Sandbling.
Ja, det är starkt, det gillar vi.
Om vi tittar på alla kommuner så är den kandidat, eller de 4 kandidater vi har mest gemensamt med är Mina Fagerlund från Socialdemokraterna, i Finström. Erika Lindberg från Socialdemokraterna i Mariehamn. Christian Granberg från Liberalerna i Finström. Och Pia Eriksson från Centern i Lumpaland. Alla de har vi 52% gemensamt med.
Ja, vilket parti är vi närmast då?
Det står inte.
Nähä, okej. Okay.
Det är bara kandidater. Den kandidat vi har minst gemensamt med, i alla fall av de som har någon procentsats, är Susanne Eklund från Obunden Samling i Sund.
Ja. Ska vi kanske avsluta där att konstatera att demokrati på Åland är inget för oss?
Nej, avskaffa skiten.
Avskaffa ögruppen i sin helhet.
Ja, sänk den under havet.
Ja, precis. Mm. Flytta invånarna till Åbo.
Ja, och flytta dem inte till Sverige.
Nej, det är väl trist. Kan ju nämna lite snabbt att även undantaget Rondell-Runar så har vi en del partiledare med ganska underhållande namn. Obunden samlingspartiledare heter Marcus Måtar. Och Moderaternas partiledare, i alla fall när svenska Wikipedia uppdaterades, heter Ville Valve.
Men dra åt helvete. Jag orkar inte med den här jävla gruppen.
Som sagt, jag tror att min ställning har gjorts tydlig.
Ja.
Mot åländsk demokrati, både partiet och konceptet.
Mm.
Men givetvis för ett självständigt Sottunga.
Ja.
Ja, vi är också emot Ålands framtid som parti och koncept.
Ja. Varför ser Rondell-Runar ut som Bosse Bildoktor?
Jag vet inte. Men alltså, Max, jag håller på att gå under det här. Vi måste avsluta nu.
Ja. Nej, men två ungefär lika mentalt påfrestande ämnen har vi avhandlat här idag.
Ja.
Sammanfattningsvis. Och det kanske räcker med det.
Det gör nog det.
Ja.
Men hörni, vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Och om en vecka har vi, ja, alltså en vecka från att den här podden släpps så har vi ju ett valresultat. Oklart om vi kommer att ha det när vi spelar in nästa gång. Det är nog mindre sannolikt.
Ja.
Men jag tänker att kära lyssnare kanske klarar om ni inte får veta våra tankar om valresultatet på Åland förrän en vecka efter.
Ja, alltså eventuellt kan vi spela in en bonusepisode för att täcka detta avgörande valget.
3 minuter.
Det blir valvaka på Twitch.
Nej.
Nej, vi säger så.
Mm.
Helt sonika.
Ha det.
Ha det så bra.
Ha det. Ladde till Åland, till Åland. Ladde till Åland, vi oui. Ladde till Åland, team. Kom fram till Åland, vi. Åland till Åland. Ladde till on stikom laivaan. Oh, kom till Åland, till Åland. Kom nu till Åland. Vi ui, lär er i Ålandi. Kom till Ålandin. Där solen sinar, ei räkna engelska kuula. Vi har lisanneet englans väreihin Sveriges kuulaan. Lähde till Åland, till Åland. Lähde till Åland. Vi ui, lär er i Ålandi. Come from till Orlandi, we ooh we, la de di Orlandi.